Välkomna till andra avsnittet av Människan mot maskinen med mig, Kristoffer.
Och mig, Robin.
Yes. Och idag hade vi tänkt prata om Scrum, Agile och lite process, kan man kalla det i allmänhet.
Ja.
Precis, ja. Visst var det vi sa. Det skulle vara yes. Jobbigt annars. Nej, vi skulle prata om AI idag igen. Nej, idag ska vi prata lite mer om, vad ska man säga, process, arbetsprocesser helt enkelt. Men jag skulle vilja börja med att fråga dig, Robin, hur ställer du dig till Scrum egentligen?
Oj, jag är inte ett fan.
Not a fan, okej.
Okay. Not a fan. Men det här, jag har blivit väldigt kräsen efter att ha jobbat i ett team som körde Wingit på allt. Det enda vi hade var ett retro varannan vecka. Och resten var bara konstant feedback loop. Det var helt fantastiskt. Vi kunde bara bestämma mitt i en vecka att vi har inga möten resten av veckan för att vi ska fokusera på någonting. Så att, efter det har jag blivit fientligt inställd till det mesta andra.
Ja, men gud vad intressant. Vad heter det? Och du är ju inte ensam i den här kritiken. Det känns som att det är många tyckare där ute som säger att Scrum är dött, att det är förlegat och så vidare och så vidare. Drar så långt som att säga att Agile är dött. Det känns som att där har man kanske, jag vet inte, blandat ihop de här två grejerna lite väl mycket. Men kan inte du berätta lite, jag blev väldigt, tyckte det lät väldigt spännande. För det första, alltså vilken, hur mycket anarki pratar vi om här egentligen? Fanns det till exempel någon form av ticketsystem?
Ticketsystem hade vi. Så vi körde med, det var väl Jira från början. Men det byttes sen ut mot någon av de här nya som dök upp under corona-cirkusen. När folk satt och skulle jobba hemma betydligt mer.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vad det hette. Det är inte relevant. Men det fanns ett ticketsystem. Och det var, alltså folk plockade upp saker och fixade saker. Så om vi sprang på ett problem i produktion och vi visste att det var tillräckligt enkelt att lösa och det bara skulle bli mer, du vet, en massa avvägningar. Helt enkelt att man hade mandat att bara, jag fixar det här, jag lägger in en ticket allt eftersom. Sen så hade vi ju en PO som vi byggde upp förtroende hos. Och så vi tog och löste problemen, skapade ticket och så motiverade vi i efterhand. Men vi hade liksom inga 2 veckors sprintar eller så. Utan det var, ja, tekniskt sett kanske vi hade det, men det var ingen som riktigt, vi hade liksom planeringsmöte en gång i veckan. För det mesta. Men då var det mer, vi gick igenom och pratade om större ticketar och sen så prioriterades de. Men sen så låg vi och bara körde på hela tiden.
Ja, precis. Om man tänker i termer av Scrum, skulle man kalla det för då epics. Alltså saker som är för stora för att klara av på, jag vet inte, några, en eller två dagar kanske.
Ja.
Ja, men intressant. Men okej, okay, man tänker så här att okay, det där var ett bättre sätt att jobba då, tyckte du. Men vad var det som,
jag tycker definitivt det. Men det hänger ju väldigt mycket på teamet också. Där var vi ju, vi hade en dag i veckan när vi var inne på kontoret. Så vi spesade liksom att torsdagar, då är vi på kontoret och då kör vi whiteboard-sessioner och vi sitter och mobbar. Så vi kunde sitta liksom 4, 5, 6 pers vid en dator och så hade vi en gigantisk skärm som vi satt runt.
Ja.
Och så satt vi och hackade några timmar.
Ja, bara för att förtydliga det här med så här, vad heter det, mobbing i det här fallet, då tänker du på så här mobbprogrammering. ingenting som tarvar att vad heter det, HR ska bli inblandat eller det ska bli...
Nej. En parprogrammering, men man skalar upp det och då blir det en mobb helt enkelt.
Precis, och så mer liksom arbetsmetod, mindre arbetsmiljöfrågor.
Problem. Ja.
Exakt. Ja. Men okej, om man säger så här, vad var det liksom dåliga i Scrum då som du känner att ni valde bort? Eller som ni slapp liksom med det här?
Just här så var det inte jag som satte processen. Men på andra ställen där jag har varit, där man har kört Scrum, så har jag har fått väldigt mycket känslan att det är stakeholders, projektledare, processmänniskor och så vidare. De vill gärna köra Scrum för att det går att kvantifiera saker. Det är som det här med att man ska poängsätta tickets och sådana saker. Det gör det möjligt att kvantifiera och så får man en känsla av att man har lite kontroll och kan mäta produktivitet och sådana där saker.
Mm. Ja, precis. Jag älskar ju, vad heter det, projektledare och sånt där. Siffror och burndown charts och sånt där. Men vad är det dåliga med det då, skulle du säga?
Det dåliga med det är väl dels... Alltså det finns ju flera problem med det.
Ja, men svar från magen nu, Robin. Jag vill höra
från magen. Man mäter fel saker. Man mäter fel saker, helt enkelt. Ja. Det ser jag som det största problemet. För det som händer är ju att om ett team får skit för att de inte lyckades lösa de ticket där som gick in i den här sprinten som skulle vara garanterat klara efter 2 veckor. Det enda som kommer hända är att då kommer de försöka plocka in färre tickets nästa gång. Mm. Och de kommer pusha. Det är liksom hela tidsestimeringsbiten. Jag vet inte. Tidsestimeringar är ju en säsong i sig som man kan racka ner på. Men tidsestimeringarna, de fallerar ju alltid.
Ja.
Jag har nästan aldrig varit med om tidsestimeringar som faktiskt håller.
Nej, men jag har tänkt ta tidsestimeringar i försvar senare. Jag gick in i det här med liksom tanken att nej, men nu det är jag som ska försvara Scrums ära så att säga. Men med det sagt så känns det ju som att det som du beskriver är ju väldigt agilt. I liksom ordets originalbenämningen. Om man går in och läser de här faktiska The Agile Manifesto. Som är grunden för det som man kallar Agile. Det är bara 12 punkter liksom. Och det, där står det ingenting om story points. Eller någonting av de andra så här sakerna som folk ofta förknippar. Och liksom buntar ihop med Agile.
Det finns dock en viktig poäng att göra gällande agila manifestet. Det finns ett tak från 2014-15 någonting av Dave Thomas. En av de här nissarna som skrev The Pragmatic Programmer.
Mm, just det.
Han var ju med och myntade begreppet och skrev den här ursprungliga agila manifestbiten. Och då var det bara 4 punkter. Sen så har det tillkommit 8 punkter till som, och jag vet inte om det har varit för att kunna sälja in liksom, till chefsorganisationer och projektorganisationer och så. Alltså, det har komplicerats och blivit mer detaljerat med tiden också.
Okej, ja, det där måste man ju kolla upp. Det där låter intressant. Får se om vi kan länka till det i avsnittsbeskrivningen sen.
Ja.
Men redan liksom så här, om man går in på den här sidan finns ju fortfarande uppe, man heter typ agilemanifesto.com eller någonting liknande, då har du där 12 punkter liksom, och det är verkligen ingenting som tarvar att man ska gå någon så här Scrum Master-kurs och bli certifierad liksom, utan det där kan man ju liksom det där är ju bara att komma ihåg.
Ja.
Men jag gillar en sak som du sa där, just det här med tillit. Det tror jag är väldigt viktigt. Alltså inte bara för att man liksom ska lyckas, eller för att man ska lyckas med någon process överhuvudtaget, tror jag. Att det är liksom en nyckel. För det känns som mycket av de här avarterna av Scrum som uppkommer, där man där används som ett instrument liksom för att få tillbaka kontrollen och liksom se vad folk håller på med, mäta produktivitet och så vidare. Det känns som att de uppstår ju från liksom en brist på tillit. Men jag vill gärna höra mer också. Men okej, okay, så ni hade planeringsmöten i princip. Och vad sa du? En gång i veckan. Och sen var det typ inga mer liksom. Och det, så en board.
Ja, det, jag tycker vi hade en massa fina fina grejer. Men det enda egentligen återkommande vi hade, det var egentligen var inte ens det återkommande. Vi hade en feedback loop där vi satt konstant och funderade över hur vi kunde jobba mer effektivt och hur vi kunde minska overhead, hur vi kunde skippa onödiga ceremonier och så vidare. Så det blev såna här grejer som att vi bestämde att om externa personer utanför teamet vill ha möten med oss, då får de planera in det måndagar eller tisdagar. Sen så bestämde vi även att onsdagar och fredagar, det var mötesfria dagar. Vi hade inte ens stand-ups. Och ofta så kunde det vara sådana här grejer som att folk pingade klockan 8 på morgonen och bara, ja, men jag har bra flyt med min ticket, jag kommer skippa stand-up. Och så svarade resten bara så här, ja, vi kör på det. Och så kunde det bli att man bara skippade stand-up helt och hållet. Och då kan ju folk tänka att det här låter ju helt fruktansvärt. Kommunicerar man inte i teamet? Och hur ska det då gå? Och poängen är den här konstanta feedback-loopen. Vi hade sån tillit i det här teamet. Så man kunde pinga klockan 10.43 en förmiddag och bara, hej, jag skulle behöva hjälp med det här, bolla med det här. Kan någon hoppa in? Och så bara kastade man in en hangout-länk. Och så hoppade folk in. Och så satt man och diskuterade igenom. Och hjälpte varandra.
Mm.
Och sen så hoppar man ut. Så att även de här dagarna när vi inte hade några inplanerade möten. Så det var ju ofta att vi satt på onsdagar och fredagar. Och faktiskt samarbetade hela dagarna.
Mm.
Så extremt. Extremt intressant flyt.
Hur stort var teamet och hur stort var liksom organisationen?
Organisationen var väl 300 totalt på teknikavdelningen. Så det är hyfsat stort. Och i teamet så var vi väl 5-6 personer, tror jag.
Och vem var er främsta kund? Var det liksom slutanvändare som liksom använde den här produkten? Eller var det att ni skulle göra interna leveranser till andra team?
Vi jobbade mot primärt mot interna stakeholders. Men vi hade en del kontaktytor ut mot externa parter också, utanför organisationen.
Ja, just det. Men det förklarar också det här. Men ni lyckades liksom få till det just för att ni hade byggt ett förtroende internt.
Ja, skulle säga det. Sen, det här är en hyfsat mogen organisation också, ska tilläggas. Det är inte en VC, det är inte liksom riskkapital, väx, 10x på ett år. Liksom. Och i sådana organisationer så blir det ju helt annorlunda. Den här organisationen, jag tror den har varit runt 300 pers på teknikavdelningen de senaste 10, 15, 20 år. Det är ganska väldigt mogen organisation jämfört med många andra som jag har varit på, där det har varit fokus på väx, tillväxt, fler användare, fler kunder.
Men jag tänker att det behöver egentligen inte betyda att man har en bra process. Så i min erfarenhet är väl liksom att det där är väldigt hugget som stucket, att alltså det kan lika gärna slå åt andra hållet, att i en stor organisation så sätter man sig ner och så tänker man liksom, ja, men från ett lednings eller mellanchefsperspektiv liksom, oj, de här, det är så många utvecklare, och hur ska vi få alla att samarbeta, och hur ska det här gå? Så går man, tar man in en konsult som berättar om, vad heter det, det här med SAFe och Scrum of Scrums, och sen är det över.
Ja.
Då har man besegrat sitt öde på något sätt. För jag har ju aldrig riktigt jobbat i en sån organisation, men alltså de, jag vet inte, folk som har jobbat med sån här SAFe, alltså Scaled Agile Framework, de har liksom flera Scrum-processer som går i takt på något sätt. Alltså när man pratar med dem, det är som att liksom, jag vet inte, de får något tomt i blicken och liksom, ja. Jag vet inte.
Jag har inte hört någon tala väl om SAFe. Det snällaste jag har hört, det är väl, ja, nej, men så är det, man får anpassa sig efter rådande omständigheter och finna sig i att det är den processen man kör, så får man försöka förbättra istället för att klaga och skrocka. Och det känns ju inte jätte tilltalande, måste jag ju säga.
Nej, men som sagt, alltså just det här med förändring är svårt. Alltså, och som sagt, det känns som att det här med SAFe och sånt, jag tror att många gånger kommer det liksom från en rädsla att man kommer förlora kontrollen. Liksom, att det kommer bara bli så här kaos och anarki, liksom, att ja, jag vet inte. Det känns också som att det är ett vanligt problem, att det finns ett så här misstroende mellan både utvecklare och affären oftast, eller utvecklare och, vad heter det, ledningen, att den ena vad ska man säga, de som har mer ledningspositioner, så här, som, ah, men de här utvecklarna, de är liksom, du vet hur de är lite så här, ja, men de är ju lite halva autistiska allihopa. De har liksom ingen så här känsla för typ, ja, men, värdeskapande överhuvudtaget. De vill bara sitta och leka med datorn. Så här. Så vi måste få liksom, tygla dem lite. Så här. Se till att de inte tappar fokus och snurrar iväg på så här galna liksom, vad ska man säga, sidospår. Vi måste ju leverera värde till slutkunden. Och utvecklarna och andra sen tycker att, ah, men de här cheferna, de fattar ingenting liksom, de kommer bara in och förstör genom att så här, ah, men, liksom lägga på en massa onödiga processlager så här, vi liksom, jag vet inte, man känner sig kanske lite som en
headcount.
Ja, men som en så här, att man sitter och jobbar i en feature-fabrik är ju liksom lite av ett så här skällsord nästan. Att det är så här, det ska bara produceras liksom grejer, och det är så här, ytliga saker belönas ofta mer än liksom så här, saker man kan ta på och se belönas mer än så här viktigt infrastrukturarbete och så vidare och så vidare. Ja. Så man börjar ju liksom redan på minus på något sätt. Och sen då liksom att lyckas få det här förtroendet. Jag tycker ändå att det låter imponerande, tycker jag. Har du några tips, Robin, på hur kan man transformera sin egen organisation så att den fungerar mer på det här sättet?
En mer vänskaplig organisation med större tillit.
Ja, eller så, någon måste ju ta första steget, tänker jag. Liksom, är det, ja, men jag antar att man måste driva det lite själv liksom, och försöka bit för bit få mer.
Jag tror att alltså, det finns... Jag har varit... Ja, flera saker. jag måste backtracka lite. För tilliten mellan de olika lagren i organisationen, den som du beskrev med chefer och kodaper, det är ju ingen hemlighet att det finns väldigt många nördar bland programmerare som tycker att det är väldigt roligt med nya new shiny things, och de har läst någon bloggpost eller de har sett någon senaste arkitekturmönstret på Hacker News och vad det nu kan vara, och så vill de gärna testa de här sakerna. Det finns gott om nördiga programmerare där ute som vars vars fokus kanske inte primärt är värdeskapande, utan de är där för att ha roligt och liksom bygger gärna komplexa lösningar. Mer komplexa än vad som behövs. Och saker tar längre tid. Och samtidigt så har du ju liksom de här, om du har en stor organisation med många lager av mellanchefer, så är det ju, de har ju sina egna incitamentstrukturer. De blir ju sparkade i huvudet uppifrån. Lager för lager ner. Och så det blir ju som det blir. Men hur man faktiskt bygger tillit. Jag vet inte om jag har något tips där. Prata med folk. Var vänlig. Ja. Försök att vara konstruktiv. Undvik att vara en fanatiker. Det är en viktig lärdom som jag försöker ha i åtanke. Jag var under väldigt många år själv en sån här figur som skrockade över chefer och människor med oklara arbetsuppgifter högre upp i organisationen, så att säga. Men,
just det.
Och jag var även extremt insnöad på teknik och var väldigt nördig. Sådär, och liksom fokuserade på fel saker, skulle jag säga. Men sen bara försökte jag släppa det där och försöka konstatera att folk har olika incitamentstrukturer och perspektiv på saker. Och man kommer inte ifrån det. Det gäller bara att försöka förlika sig med det där. Ja. Vill man sitta och leka och programmera saker som är roliga, då, det var därför gudarna uppfann fritid, så att säga.
Just det. Ja. Ja, nej, men var det något speciellt som gjorde att du kom till insikt, så att säga? Och liksom släppte det här med, jag vet inte, breddade dina perspektiv, eller man ska säga.
Ja, en, ja, yes, det är det väl.
Det här är din origin story nu.
Ja, men, den är intressant. Jag satt i många, många år med Erlang. Och sen så skulle vi... Jag behövde jobba en del med Elixir.
Just det.
Och i alla år innan där så hade jag har alltid använt Emacs och Vim. Och jag har kört Emacs med Vim-bindings. Och när jag körde Vim så hade jag Emacs-bindings i Vims insert-mode och så vidare. Alltså extremt bara geggig sörja. Men när jag skulle jobba med Elixir så var det... Det fanns ett väldigt bra Elixir-plugin till VS Code. Så det här är 2017 någonting, så tog jag och installerade VS Code. Och sen så försvann det därifrån. Sen snöade jag in på JavaScript och liknande saker också. Så att jag har inget bra tips, för jag tror inte att det bara funkar att testa VS Code. Och så
blir det,
det blev i alla fall katalysatorn för mig. Ja. Lite fascinerande när man tänker tillbaka.
Men jag tror att det där är väl någonting som... Och som man säger, jag tror att med ålder och erfarenhet så tror jag att man blir mer liksom pragmatisk och inser hur liksom komplexa saker är. Jag känner igen mig själv väldigt mycket i det där, att så här, efter att jag hade testat way back when, jag hade testat Visual Studio första gången, satt och editerade C#-kod, och den hade ju väldigt bra liksom auto-completion. Alltså då höll jag på i flera veckor och var outhärdlig mot alla som använde någon annan editor. Att säga, ja, men så här, med Visual Studio då behöver man ju knappt skriva någonting alls. Så här, men ja, vill du vara långsam och dålig, så ja, det får stå för dig. Gud, jättepinsamt. Men sen inser man ju liksom att okej, det här var ett verktyg som funkade väldigt bra för just det här språket och just den här situationen. Sen var jag liksom såhär, okej, när man ska editera någonting annat, skriva liksom Python-kod, då funkar det inte alls lika bra. Då funkade det mycket bättre med Emacs. Sen var jag ju helt frälst på det, att men om man inte använder Emacs eller Vim, då, då kan man ju lika gärna lägga ner. Då kan man ju lika gärna, sluta programmera. Det är ingen idé. Men sen insåg jag att nej, men det där är också lite... Ja, jag vet inte. Nu, det är som att ju mer tiden går, desto mindre starka åsikter har man överhuvudtaget. Man ser liksom att allt är som en... Det är som det här klassiska exemplet, du vet, vad heter det? Om man ska gå längs en kust, hur lång tid tar det egentligen?
Ja, det beror på hur många fotografier man ska ta.
Ja, men så här, om man bara tittar på kartan högt uppifrån. Ja, men det är enkelt. Så här, från hit till hit, det är ju bara 10 kilometer liksom. Men sen när man, ju mer man zoomar in, så här, man verkligen vill gå längs hela kustremsan. Det blir som en så här fraktal. Man ska gå runt ja. Liksom, varje liten krök. Till slut så tar det ju, vad heter det, oändligt lång tid. Jag tänker ofta på den här studien som visar att det här har ju förmodligen aldrig hänt. Men har du hört det om aporna som blev sprutade med en vattenslang?
När de skulle... Ja, nej... Återberätta den här.
Ja.
Det ringer någon klocka, men jag kan inte åminna mig exakt vad det handlar om.
Alltså, som, vad heter det, historien går i alla fall att några så forskare lät några apor vara i en bur, och sen så hade de, vad heter det, en stege mitt i buren, och högst upp så hängde det en klase, ja, någon frukt eller något annat, liksom godis. En klase bananer, låt säga. Men varje gång någon apa klättrar upp där på stegen så sprutar de ner alla, vad heter det, aporna med en slang. Så efter ett tag så slutade aporna gå upp där, för de gillade inte att bli sprutade med vattenslangen. Och när en ny individ introducerades...
Precis, man roterar runt aporna. Och till slut så är det... Man behöver inte ens spruta med vattenslangen sen, utan... Aporna börjar spöa på den som försöker klättra upp. Och till slut så finns det ingen apa i buren som faktiskt vet om att... Alltså, det är ingen av dem som befinner sig i buren har fått vattenslangssprutan på sig. Ingen har
exakt.
Sett den.
Liksom. Ingen har ju liksom upplevt själv att bli sprutad med slangen. Så här, slangen finns inte längre. Men beteendet finns kvar. Och det känns ju också som att mycket av de här grejerna med Scrum är ju egentligen förlegade, just för att de kommer från en annan tidsålder. Och jag tror att problemet är väl lite att man kanske inte riktigt har gått in och frågat sig själv varför man gör på ett visst sätt. Och vet man inte det, då vet man ju liksom inte vad man egentligen kan ändra på, utan att man riskerar att man liksom, går in och förstör någonting. Så just det här med anledningen till att jag frågade till exempel hur det såg ut med teams leveranser. Alltså det här med sprintar, det kommer ju liksom att man jobbar i sprintar på upp till 2-4 veckor med liksom väl avgränsad mängd arbete som ska göras och så vidare. Det här rör ju från att förr i tiden var det svårt att få folk att testa liksom ens mjukvara. Att det krävs ju ibland att man kanske skickade över någon till kunden med... Jag vet inte, några så här disketter eller typ en CD-ROM eller någonting. Så fick de komma dit och liksom installera den nya mjukvaran. Eller att man kanske var tvungen att liksom bjuda in kunder till kontoret för att de skulle få testa. Liksom. Och det är därför man har en skäl till varför man har liksom sprint review som en separat liksom stående ritual. Det är ju för att det är tiden där man ska gå igenom med kunden vad det är som har gjorts liksom, sedan den förra iterationen. Och nu är det så liksom... Det finns ju många skärningspunkter mellan Lean, alltså Lean Manufacturing och Agile. Och båda handlar ju om, mycket handlar ju om att man vill minska mängden, vad ska man kalla det för, inventarier hela tiden. Att man, och... arbete då som, alltså vad ska man säga, arbete med mjukvaran som inte har testats mot slutkund för att se om man har liksom byggt rätt saker. Det räknas också liksom som inventarier. Alltså det finns liksom en inneboende risk att sitta och bygga saker vad heter det, och sen aldrig testa om det faktiskt löser kundens problem. Och ja, det är därför man liksom har den här kadensen. Men det är ju anledningen till att man hade det var ju för att det krävdes ganska stor, liksom, det fanns en stor uppstartskostnad i att faktiskt få kunden att testa mjukvaran. Alltså nu med liksom internet, webbgränssnitt, continuous deployment och så vidare. Man kan ju liksom trycka ut saker så fort det är klart. Och få liksom kundfeedback i realtid, mer eller mindre.
Ja.
Med det sagt så är det ju faktiskt inte alla organisationer som har det så här. Att, vad heter det om man, när man gör spel, till exempel datorspel. Då är det ofta så att liksom, spelet finns ju inte för folk att spela förrän det är klart. Då brukar det oftast vara så att ja, men då bjuder man in speltestare liksom regelbundet. Och då kan det fortfarande vara logiskt att jobba i liksom, sprintar. Därför att då vet man ju, de som ska leda speltestet, de vet ju ungefär... Eller de vet, för det första så vet de om det är någon idé att ha någon speltest eller inte. Om man inte har... Om man säger att jag tror inte att vi kommer hinna med några nya liksom, interaktiva delar i den här sprinten, då vet de liksom redan i sprintens början att okej, då behöver jag inte ordna något speltest. Men ser man att okej, här är en massa nya användargränssnittsgrejer som har kommit in, de borde vara bra att testa, då kan jag liksom ordna ett spel, liksom ett playtest, att ta in några testare, och då kanske man behöver en ledtid på en vecka eller två för att få till det här. Så liksom i en sån organisation där man fortfarande har långa ledtider för leveranser, då känns det som att då finns det fortfarande en logik att jobba i liksom sprintar. Men har man inte det, då har ju liksom anledningen till att man jobbar i sådana inkrement har ju försvunnit. Behöver man inte ha sprintar längre.
Personligen så jag gillar den här... Alltså jag gillar att... timeboxa saker. Timeboxing är ju liksom, det har också olika betydelser för olika personer. Timeboxing kan ju vara, vi vet inte hur knepigt det här är, vi tänker låta någon sitta och hacka på det här och försöka se hur knepigt det är. Alltså ganska utforskande utveckling under två dagar. Och eventuellt så kommer man väldigt långt, eventuellt så springer man på en massa problem som visar sig vara skitknepiga att lösa, och då så får man planera om. Alltså mini-prototyper helt enkelt för att kunna bedöma hur knepigt ett större projekt kan vara att implementera. Men timeboxing kan ju också vara att nu sätter vi oss ner och hackar i 4 timmar. Och så ser vi hur långt vi kommer. Sen tar vi en paus och sträcker på benen och går en promenad. Liksom, vad heter det? Det här Pomodoro-metoden. Men,
just det, precis. Man delar upp det liksom i kortare arbetspass. Ja.
Jag gillar Pomodoro när jag sitter och kör egna saker. För då liksom har man en tickande... en tickande äggklocka. Nej, men så sitter man och man vet liksom att på 25 minuter kan man hinna få jävligt mycket gjort. Om man vet vad det är man ska åstadkomma. Det är ju...
Okej, men du kör den här Pomodoro-metoden alltså?
Ja, för privata projekt.
Ja,
Men även för jobbprojekt ibland.
Ja. Ja. Vad är den största fördelen skulle du säga med att göra det?
Jag kanske framstår som någorlunda konsekvent och lugn och sansad här när jag står och pratar in i den här mikrofonen. Men jag har ultra ADHD damp deluxe från helvetet. Så att min hjärna, den är lite som hundar, du vet. Oh, en ekorre!
Just det. Lätt att drabbas av shiny object syndrome som det kallas.
Exakt. Och då, ja, och då är det, passade mig alldeles utmärkt att liksom gamifiera det här. Jag säger, just det. 25 minuter, nu kör vi. Och så fokuserar jag.
Ja, och då är det liksom för att du vet att nästa paus är aldrig mer än 25 minuter bort.
Det där, det vet du fan.
Men vad gör du under de här paus? Är det liksom, eller är det snarare så att så här, du vet att alla de här, alltså, distraktionerna, du får utlopp för dem under 5 minuter och sen är det tillbaks till jobbet igen? Är det som liksom är...
Det är väl det ena, men... Ja. Nej, jag tror inte nödvändigtvis att det är det. Det är säkert en del av problemet. Men på samma sätt som jag beskrev hur mitt team kontinuerligt jobbade med förbättring och liksom introspektion kring hur vi arbetade. Även trots att vi gjorde det, så var det ganska nyttigt att vi hade vårt retro varannan vecka eller var tredje vecka eller vad det nu var. Där då satt vi ner i 2 timmar och liksom funderade i någorlunda lugn och ro och diskuterade explicit under några timmar. Och det är det jag tror är grejen med Pomodoro för mig också. Att om jag inte har en äggklocka som plingar, då kan det lätt bli att jag sitter och bankar huvudet i väggen i flera timmar. Istället för att så här, pling, nu tar du och gör någonting annat. Går en promenad, sträcker på benen, vad det nu kan vara för någonting. Då får du ett hårt avbrott där du tvingas reflektera över. Liksom, ska jag sitta här och fortsätta banka skallen i väggen? Om det nu är det jag sitter och gör. Så att det har ju olika fördelar.
Ja, så det är som en timeout i... Vad ska man säga? Någon sport. Att coachen kan komma in och snacka med laget. Att om den här strategin funkar inte. Vi måste byta. Eller, och så vidare och så vidare.
Ja.
Men just på temat om timeboxing och sånt där. Jag skulle vilja... Nu skulle jag vilja ta såna här tidsuppskattningar i försvar. Mm. Jag tror att det här är nog en av de mest bespottade och kanske kontroversiella grejerna med Scrum. Just det här med story points och sådär. Man ska uppskatta hur lång tid man tror att det tar att göra klart någonting. Och det känns som att det här är ofta också en av de mest missbrukade verktygen. Liksom. Därför att, jag vet inte, när det är riktigt dysfunktionellt så blir det här som ett verktyg som någon lite högre upp använder för att ställa liksom, programmerare till svars. Och då hamnar man i någon slags så här, istället för win-win så blir det lose-lose liksom som programmerare. Sätter du är det liksom för optimistiskt när tidsestimerar, då känns det som att du blir liksom bestraffad på något sätt för att du inte nådde dina estimat. Men om du blåser upp dem istället och gör att de blir liksom, ser jättestora ut, då kanske man känner sig inkompetent. Å andra sidan, alltså, du tror att det där tar 8 timmar. Men så här, när andra killen här, han sa att det skulle ta 2. Är han 4 gånger mer produktiv än dig? Kan det vara så? Och så sanningen är väl liksom att den andra personen är kanske alldeles för optimistisk. Och den andra är mer realistisk. Men det är ju oftast inte så det känns eller uppfattas i situationen. Men jag skulle hävda att det här är ju liksom... helt fel egentligen, och att sådana här tidsestimat eller tidsuppskattningar är egentligen bara till för teamet själva. Skulle egentligen aldrig lämna teamets 4 väggar eller vad man ska kalla det. Jag skulle säga att värdet i det är dels det där som du sa, Robin, att man liksom, man kan se på det som på 2 sätt. Antingen är det liksom en uppskattning av hur lång tid man tror att det kommer ta. Men det kan ju också vara att se som en timebox eller en budget som säger att den här featuren är värd att göra givet att det tar ungefär så här lång tid. Tar det mycket längre tid så borde man kanske stanna upp och ifrågasätta, är det verkligen värt att lägga så mycket tid på den här grejen? Så här. Och det här också, dynamiken produktägare och utvecklingsteam kommer in i bilden. Därför att produktägarens ansvar är på något sätt att hålla koll på vad kunderna vill och så vidare. Och produktägaren vet ju oftast vilket värde varje feature kommer att ha, ja, mellan tummen och pekfingret i alla fall. Men hen har ju egentligen ingen aning om, eller kanske inte har en bra uppfattning i alla fall, om hur mycket det kommer att kosta. Så alltid när man prioriterar så borde det finnas någon form av så här, kostnad slash värdeanalys. Och produktägaren sitter med ena bilden, ena halvan av bilden, det vill säga värdebiten. Men utvecklarna har ju en bättre bild av liksom hur svårt någonting är att göra. Så en av de bästa sakerna som jag har sett hända liksom i såna här planerings- eller såna här planeringsmöten när man gör såna här tidsuppskattningar, det är att produktägaren säger, oj, är det så svårt? Ja, men då struntar vi i det. Eller då nerprioriterar vi det. Därför att det finns saker som är mycket bättre return on investment. Försök undvika att använda en massa svengelska här, men det är svårt. Liksom, det finns saker som ger mycket mer för pengarna. Så vi struntar i det där. Liksom. En annan bra sak som jag tycker sker i såna här möten när man gör såna här tidsuppskattningar, det är just att såna här underförstådda saker eller liksom saker som är oklara, de kommer upp till ytan. Annars när man sitter och planerar, det är lätt att man liksom, jag vet inte, för mig i alla fall, att man blir lite distraherad och kanske börjar tänka på annat. Och så tänker man, ja, men det där vet jag väl ungefär vad det innebär, vad som ska göras där. Men sen om man ombes sätta någon slags siffra på det här, liksom exakt hur, eller runda slängar, hur svårt man tror att det kommer att bli, det känns som att du aktiveras till helt andra hjärnceller.
Ja, så är det. Du säljer in tidsestimeringar väldigt väl, måste jag säga. Det är väl det här som är problemet, att alla system har ju för- och nackdelar. Så är det ju. Alltså, om du ska, jag vet inte, säg, bygga raketer och landa på månen, då vill du inte köra liksom, vi låter några jeppar sitta och testa och bygga raketer som smäller åt höger och vänster. Och
vi itererar oss fram.
Ja, vi itererar oss fram till månen. Liksom. Det funkar ju inte. Men och det, alla såna här analogier har ju sina brister. Just för att alltså, mjukvara är ju, jag skulle argumentera för att mjukvara är sin egen grej. Anledningen, dels så är det en ung disciplin som inte har funnits i så många år. Vi har liksom inte 2000 år av japansk svärdkonsthantverk att luta oss tillbaka på, utan det här var några jeppar som satt för 60, 70, 80 år sedan och skruvade ihop första elektroniska datorerna. Och nu sitter vi här och funderar på hur bygger vi mer och mer komplexa system som ska skala mer och mer. Och det är ju inte som att det är korkade människor som sitter och bygger med det här, eller folk som inte vet vad de sysslar med, utan det finns en inneboende komplexitet som gör att det är knepigt. Samtidigt, om du ber mig, så här, om du ger mig en JSON-spec och säger, ge mig ett HTTP-API som kan svälja den här JSON-specken och spotta ur sig data när jag kör en GET för att hämta ut data igen. Jag har ju gjort det ett antal gånger vid det här laget. Så just den biten kommer ju gå väldigt fort för mig att göra. Problemet är ju att det är väldigt sällan det är det enda som ska göras.
Mm.
Det finns alltid en massa quirks med externa parter. Det ska kopplas in med någon specifik version av något identitetshanteringssystem. Det är krångel med logs. Det är alla de här externaliteterna som spökar.
Precis. Den här fraktalen igen.
Ja. Ska man bygga någonting? Ja. Ja, men det är ju så. Det märker man ju inte förrän man står där. Eller tittar in på kartan och försöker tidsestimera.
Precis. Sett från liksom 1000 meters höjd så ser det liksom inte så komplicerat ut. Men det, ju närmare man kommer, desto mer märker man liksom att vägen blir krokigare och krokigare hela tiden. Det som man trodde bara var liksom promenera rakt fram blir liksom någon slags evighetsprojekt nästan.
Mm.
Ja, nej men så, så är det ju. Det tangerar ju nästan, vad heter det? Ja, men det där med estimat är ju liksom, ja. Jag vet inte, jag brukar tänka också på den här, känner till den här argumentationsfelet, ingen riktig skotte.
Ja.
Bara kort, liksom att det är så här, ingen riktig skotte, det är när någon kommer med ett, liksom, ett påstående som säger att men alla skottar älskar haggis. Och så säger jag kanske, men min morbror är skotte, han gillar inte alls haggis. Och säger min motpart då, nej men då är han ingen riktig skotte. Det vill säga att man hela tiden ändrar definitionen. Och det är många som anklagar Scrum, vad ska man säga, Scrum-försvarare för det här. Att så fort någon säger att men vi testar Scrum, det funkar inte, då säger man, bara, då försvarar man det ju. Och säger, nej men ni har ju inte testat Scrum egentligen. Det där som ni gjorde, det var ju inte Scrum. Därför att hade ni gjort Scrum, då hade det ju lyckats liksom. Så det är ju ett vanligt argumentationsfel. Men sen finns det det omvända av det där som jag såg det för ett tag sedan. We tried baseball. Har du sett den?
Nej.
Men det är någon så här, vad heter det, inte lika känt som skotten kanske, men jag tyckte det var rätt kul. Och det är någon som säger så här, jo men vi testade att spela baseball. Så här, vi tyckte att det var liksom lite jobbigt det här med att det ska vara så många baser. Så vi tog bort några. Och sen det här med slagman och sånt där, att de ska hålla på. Men det verkar, alltså, ungefär som att man säger att jag prövade det här receptet. Och jag gjorde exakt så som det stod i kokboken. Fast jag struntade i att koka potatisen, det tyckte jag verkar onödigt. Och det var inte alls gott. Så det är liksom det omvända, att någon som säger att nej men... Så här, de beskriver någonting som inte alls är Scrum. Och sen, vad heter det? Säger man, men Scrum funkar inte. Vi har testat det. Det är inget bra. Det känns som att det är ofta det som liksom, när det gäller tidsestimat, är det en tidsuppskattning, så är det en återkommande grej, tycker jag. Liksom att, just det här där det fallerar, det är ju liksom när folk blir pressade att gå med på att med tidsuppskattningarna bygger upp någon slags deadline som man måste hålla. Snarare än liksom... Och lite samma sak med stand-ups. Liksom att syftet med att ha en stand-up är ju att ingen ska vara blockad i mer än 24 timmar. Men jag behöver få tag i någon annan teammedlem när personen sitter på möten hela dagarna. Då vet jag i alla fall att okej, det kommer dröja max 24 timmar innan jag får prata med den här personen. Men har man inte de problemen som ni uppenbarligen inte hade, då behöver man inte ha stand-up varje dag. Liksom, om det finns öppna och aktiva kommunikationskanaler hela tiden ändå, ja, då kan man ju skippa det.
Ja. Ja, nej, så är det. Det är ju som nämndes tidigare. Alla såna här processer kommer ju med för- och nackdelar. Och det är alltså just tidsestimaten tycker jag är så fascinerande, där man har produktmänniskor och projektledare vill gärna ha timmar och dagar. Mm. Medan programmerare vet att det går inte. Ja, men okej, men då försöker vi köra med den här Fibonacci-serien. Som att man sätter en poäng på det. Ja, men då har vi inte timmar. Det är bara det att då så börjar... Kan produktmänniskorna och så vidare börja sitta och köra. Okej, men då multiplicerar vi den här siffran vi får från Fibonacci-serien med 3 eller 4 eller 2 eller vad det nu kan vara. Och så för de in det som timmar ändå. Och då blir den här motreaktionen. Okej, men då försöker vi istället bedöma ticket som pyttesmå. Vi får se. Och jag vet inte fan.
T-shirt-storlekar
och grejer funkar ju också. Ja.
Mm.
Och då... Men även där går det ju att... Alltså det är ju det här ständiga motsatsförhållandet. Att...
Ja.
Det är klart att projektledaren, den som är ansvarig och får skit från högsta chefen om projektet fallerar, den vill ju såklart ha feedback på att projektet går framåt och att det blir klart i tid. Och programmerare vill ju minimera sin huvudvärk och stress.
Ja, men precis. Men det känns som att här återigen, det känns som att nu är det ett sånt här förtroendeproblem igen. Därför att jag har ju varit i situationer där liksom folk, alltså fort det här med tidsuppskattning ens kommer på tal, så är det som att liksom de ser rött, de blir tokiga. Liksom de bara, nej, jag vägrar att göra det här. Och så liksom, vad heter det? Och produktägaren liksom, kanske, vad ska man säga? Precis som du säger, de vill ju veta liksom när saker kommer bli klart. För det kan ju vara så att det är saker som behöver planeras långt in i förväg. Så till exempel marknadsföringskampanjer och sånt där. Då behöver man kanske veta om, så här, ja, men är vi liksom en månad från release? Är vi ett halvår från release? Är vi liksom ett år från release? Och även om man inte kan liksom uppskatta allting perfekt, så med lite hjälp av den stora talens lag så brukar man oftast kunna säga liksom att, ja, men, så här, vi tror i alla fall att att, ja, men, det borde vara kanske 2 månader bort liksom, och ibland är det ju allt som behövs, men problemen är ju liksom att när det här förtroendet saknas, då är det som att, ja, men, då börjar produktägarna pressa mer för att få liksom tydliga estimat. Och utvecklarna blir mer och mer frustrerade därför att, och liksom, jag vet inte, det blir en ond spiral liksom, där man blir bara mer och mer irriterad på varandra och kommunikationen blir svårare och svårare, vilket gör att liksom, då avkrävs man ännu mer detaljerade estimat, och så är det som att processen liksom, ja, kommer i vägen för det riktiga arbetet istället. Men har man bara förtroende för varandra, då borde man kunna säga att, ja, men vi tror liksom att, ja, det kommer vara 2 månader bort. Men det här är en, vi tror med kanske 80% säkerhet eller någonting. Och det gäller det också att, jag vet inte, som sagt, det går ju alltid åt båda hållen. Sättet som en produktägare kan förlora förtroendet hos utvecklarna, det är ju att höra det man vill höra, så att säga. Om någon säger att, ja, men vi skulle gissa med 80% sannolikhet att det här kommer vara klart om 2 månader. Och så hör man det man vill höra och säger att det här kommer vara klart om 2 månader. Och så rapporterar man glatt tillbaks till sin chef och säger att det är klart om 2 månader. Ja, men ni kan ta in en byrå nu för liksom så här, se till att vi köper upp reklamspottar och sånt där. Så att, Och vi kommer garanterat hinna i tid till jul. Därför att det är jul, det är 3 månader bort och de sa 2 månader. Så det är inga problem. Det kan du skriva i kvartalsrapporten. Att det här kommer komma lagom till julhandeln och så vidare.
Ja, jag vet inte fasiken hur... Jag tänker att man ska försöka vara konstruktiv. hur kommer man runt det här liksom? Men ja, för det som jag vet inte var jag hörde det, om det är någon, om jag läste det någonstans eller om jag pratade med någon gammal Ericsson-räv som hävdade att Ericsson, de jobbar med stora projekt. Ni ska leverera telefonväxlar till dit och dit med dem och de features. Och då kör de ju någon sorts vattenfall där de har rejält tilltagna leveranscykler. Så man säger att om 2 år kommer det här vara klart. Och då tar man i riktigt ordentligt, för man vet att om allt går bra, då kanske det är klart efter 6 månader. Men man har väl tilltagen marginal för att putsa på saker och åtgärda problem. Så man mer eller mindre är garanterad att lyckas. Men ibland så fallerar de ändå. Jag vet inte huruvida det här stämmer. Jag har aldrig varit på ett så pass stort ställe. Men om du befinner dig på Ericsson till exempel, där tror jag att det är väldigt svårt att påverka den här typen av gigantiska projekt liksom, till att arbeta liksom annorlunda.
Ja, men det är så här, hur förändrar man liksom en kultur? Det är ju lite av ett liksom, jag vet inte, det känns som att den frågan har man inget givet svar på.
Jag tror att det enda man kan göra, det är att försöka. Man dyker in och så börjar man prata om hur man själv har jobbat tidigare och ens egna perspektiv på saker.
Ja.
På många ställen när man börjar där så är ju folk väldigt intresserade av att veta vad man har sysslat med tidigare, hur man gjorde, hur man löste olika problem. Det är delvis därför. Mm. Eller, ja, det vet man ju själv också. Det är alltid intressant när det kommer in nya människor med nya perspektiv. Så det är väl bara, folk borde vara mer öppna för att försöka förstå varför och hur den organisationen de hamnar i fungerar som den gör. Försöka anpassa sig. Det är det ena. Men bara så att man inte kommer in och tänker att, åh, som du sa förut, no true Scotsman. Ingen riktig skotte. Och det här att ni måste köra det här.
Just det.
Det är inte seriöst. Det är inte seriöst att inte köra skrum. Vad är det här för någonting?
Mm.
Det är ett säkert sätt att skapa konflikt och problem redan från början.
Ja.
Men annars, det enda man kan göra är väl att dyka in och bara ifrågasätta saker och försöka komma med konstruktiv feedback. På ett trevligt sätt, såklart.
Ja, jag måste säga, nu är det jag som blir liksom lite pessimistisk här. Därför att jag har många gånger fått den här frågan. Och sen har jag liksom gjort väldigt tydligt liksom vad jag tycker. Och vad jag, det är aldrig någon som har gett mothugg och sagt, nej men det där håller jag inte med om riktigt. Utan att, ja men det där verkar ju bra. Och sen händer det liksom. Ofta så händer det ingenting. Därför att det finns ju sånt stort. Och också när man, det är lite, man är i en speciell sits när man jobbar som frilansare. Därför att man hinner se så många olika organisationer. Man ser att vissa organisationer, de har liksom kanske ett problem X. Och sen är, kanske man också får se hur de löser problem X och se att det funkar. Sen kommer man till en ny, vad heter det här, organisation med samma problem. Och så säger man, ja men den här organisationen löste det på det här problemet, på det här sättet. De bara, ja, men det där, så jo, vi känner igen, och oftast är det ju inte så att folk inte säger, oftast nekar man inte att man har, att problemet finns. Men det är det här igen, återigen, det handlar ju inte om en process egentligen, det handlar ju om en kultur. Folk är ju väldigt rädda för förändring, det finns en otroligt stor liksom status quo bias, nu blir det svängisk igen, det får ni ursäkta. Men helst vill man att, man vill ju ha samma, man vill ha bättre resultat men med samma process helst. Du kanske varit med om någon gång att det är någon så här, vad heter det, typ chef som håller ett så här inspirerande tal, sätter nya mål inför det här året, då ska vi dubbla omsättningen så här. Men det kommer liksom ingen så här del två av det här, att och det här är de förändringar vi tänker göra för att komma dit. Det här är de nya mandat som ni får för att få det här att funka, utan det är bara så här liksom att man tänker att liksom, bara genom att önska sig att saker blir bättre så kommer det liksom ske en förändring. Men det funkar inte. Och jag vet inte. Det finns ett citat av en som heter Derek Sivers som jag tycker är väldigt bra. Ska jag se om jag har det här. Just det. If more information was the answer, then we'd all be billionaires with perfect abs. Alltså det han säger är liksom att det här med att det är inget så här, det är inget informationsproblem det här med att skaffa sig liksom ett, vad blir rippad och få ett snyggt så här sexpack, utan det är ett implementationsproblem. Det är inte så att man inte vet vad man har för problem, men man är ovillig att förändra någonting. Och det känns som att det här är liksom dubbelt sant för stora organisationer, liksom, det vet man att det är sant för en själv, liksom, man vet ju precis vad man skulle behöva ändra i sin kost eller sin träning, liksom, om man verkligen skulle bli så här redo för beach 2024, liksom, men man är liksom inte riktigt vill att göra den uppoffringen. Så jag har alltid börjat tänka att om man vill förändra någonting, alltså få annorlunda resultat, måste man också göra saker annorlunda. Och om man inte har bredvid liksom sina nya resultat satt upp liksom nya och kanske ja, men gärna då smärtsamma jobbiga förändringar man måste göra, då är det bara önsketänkande. Därför att om det gick att få, alltså vad heter det, dubbla omsättningen med exakt de processer som man redan hade, då hade det skett av sig själv. Anledningen till att det inte händer att det är någonting jobbigt som måste göras först. Det är någonting som ligger i vägen. Mm. Och man måste liksom ta sig igenom då den här dippen med det här jobbiga. Liksom att man måste komma in i vanan att gå till gymmet, jag vet inte, 3-4 gånger i veckan. Eller liksom sluta äta kolhydrat eller någonting. Och det kommer suga i början, men sen kommer man vänja sig. Men som sagt, utan att liksom sätta upp uppoffringarna bredvid liksom de liksom kostnaderna bredvid vinsterna, så att säga, som sagt, då blir det bara önsketänkande i slutändan.
Alltså det är så många fascinerande psykologiska aspekter kring hur människor jobbar och ser på sig själva och sin egen tillvaro och arbetet i sig. Det är,
ja,
som sagt, det är en säsong i sig det här.
Ja, precis. Det är första säsongen av Människan mot maskinen. Men ja, jag vet inte. Eftersom jag tror inte vi kommer hinna med allt det här i ett enda avsnitt, så kanske vi får tacka för oss nu. Och sen om ni vill höra mer på det här temat, då är det bara att komma tillbaka inför nästa avsnitt. Se till att ni prenumererar alla era podcastspelare och så vidare. Don't forget to like and subscribe, som kidsen säger på YouTube.
Och lyssna inte för mycket på Krekes pessimism. Försök förändra saker. Det går. Jag tänkte att jag skulle försöka läsa om Fred Brooks-boken, men jag har inte
funnit det
överhuvudtaget.
The Mythical. Jag trodde jättelänge att den hette The Mythical Man Moth. Alltså, jag tänkte, vad har det med programmering att göra? Inte det ens här. Så att det var någon slags omskrivning av den här, du vet, vandringssägnen med så här Mothman, det här monstret som finns i...
Jag har hört om det där, men jag har ingen koll på
det. Ja, jag tänkte, ja, men så här, det är väl någon så här, kanske det är väl någon allegori, liksom någon liknelse. Men sen, så, aha, okej, okay, man, month, ja, jag fattar.